Här börjar Arsène Lupin, Gentleman Stortjuv 2 av Maurice Leblanc. Översatt av Ellen Ryding, inläst av Håkan Mohede för Saga. Hjärtersjuan. Det finns en fråga som är nästan självskriven och som man ofta ställer till mig. Hur och var har ni lärt känna Arsène Lupin? Att jag känner honom, därom tycks ej råda någon tvivel. De detaljer jag samlar, detaljer rörande denne sällsamme, hemlighetsfulla mans liv, de underbara handlingar, vilka jag ofta blir i tillfälle att omtala, de tusentals nya bevis jag bringar i dagen, den tolkning jag ger av vissa djärva bedrifter, vilkas yttre manifestationer man sett utan att ha kunnat nedtränga, vare sig till den inre drivande kraften eller till den osynliga mekanismen. Allt detta häntyder om mig på en intimitet. Den Lupins hela levnadssätt gör omöjlig, så dock på vänskaplig förbindelse och ganska stor förtrolighet. Men hur jag lärt känna honom? Och hur det kommer sig att jag fått nöjet att bli hans historiograf? Varför han valt mig och ej någon annan? Svaret är lätt. Det hela är ett verk av slumpen. Och min förtjänst har ej det minsta med saken att göra. Det är slumpen som ställt mig hans väg. Det är slumpen som gjort att jag blivit inblandad i ett av hans sällsammaste, mest hemlighetsfulla äventyr. Det är slumpen som gjorde mig till medspelare i ett drama som av honom på ett rent av mästerligt sätt satts i scen. Ett drama, så hemskt, så komplicerat, så fullt av oväntade skiftningar och vändningar att jag ej rätt vet hur jag ska kunna klart framställa dess gång och utveckling. Första akten utspelades under loppet av den så ofta omtalade natten mellan den 22 och 23 juni. Och låt mig för min del genast säga att jag tillskriver mitt vid det tillfället alldeles onormala uppförande den omständigheten att jag, när jag ganska sent uppsökte mitt hem, befann mig i en särdeles upprörd sinnesstämning. Vi, ett par vänner och jag själv, hade ätit middag tillsammans på Café de la Cascade, och hela kvällen hade vi, under det vi rökte och lyssnade till tonerna från Zigenarkapellet, som spelade en mängd melankoliska valser, talat om stölder, rån och mord, om förskräckliga hemlighetsfulla brott. Det är just aldrig en passande förberedelse till en god natts vila. Bröderna Saint-Martin begav sig hem i automobil. Jean Daspry, den glade, sorglöse Daspry, som 6 månader senare så tragiskt mötte sin död vid marokkanska gränsen. Jean Daspry och jag beslöt oss att återvända till fots. Natten var så ljum och mild och men mörk. När vi anlänt till den lilla villa som jag sedan ett år tillbaka bebor vid Boulevard Maillot i Neuilly, sa han till mig: "Är ni aldrig rädd?" En sådan idé. Åh, ser ni, det här lilla huset ligger så isolerat. Inga grannar, obebyggda tomter runt omkring. Ja, jag är då sannoliken ingen pultron och ändå. Ni inger då ej en starkare mod just. Prat, jag säger ju detta på skämt, förstår ni väl. Men våra vänner, gossarna Saint-Martin, har gjort mig riktigt hemskt till mods med sina rövarhistorier. Han skakade hand med mig och gick sin väg. Jag tog fram min nyckel och öppnade ytterdörren. "Se så," utbrast jag förargad. "Antoine har glömt att tända mitt ljus." Men plötsligt kom jag ihåg att Antoine var frånvarande. Jag hade gett honom ett par fridagar. Mörkret och tystnaden förekom mig plötsligt obehagliga. Jag trevade mig så fort jag kunde upp till min sängkammare, varest jag tvärt emot min vana genast stängde och riglade dörren. Det tända ljuset återgav mig min kallblodighet. Men jag tog likväl min revolver, en stor revolver med lång skottvidd, ur dess fodral och lade den bredvid mig på nattduksbordet. Detta försiktighetsmått lugnade mig fullständigt. Jag gick till sängs och sträckte till vanligheten ut handen efter den bok i vilken jag brukade läsa. Jag blev emellertid högst förvånad. Istället för den pappa